Jag gör så att jag flyttar på de här så jag ser er, för jag är en sån här kort i rocken person. Och det får man vara, för man får vara sig själv. Men det är kul att se er, nu ni egentligen är här. Jag har satt igång min timer, för några av er som jag har träffat förut vet att annars så är det riskabelt. Därför att Jakob sa nämligen att jag fick predika länge idag. Så jag har en timer som ändå ska förhålla mig till någon slags rimlighet. Så ni kan vara lugna, det kommer bli kyrkfika även idag. Jag är jätteglad att få vara här äntligen. Jag har jättemycket kärlek till den här kyrkan, vilket kanske känns konstigt för er eftersom vi känner ju inte varandra. Ni vet ju inte alls vem jag är. Men ibland är det så att Gud gör saker som man inte riktigt vet hur det går till. Och den här församlingen har varit på mitt hjärta nu sen jag fick ett mejl från Björg. Och hon sa, hej, det här är vad vi håller på med just nu. Kan du komma och träffa oss? Och på något sätt så var det som att Gud bara, den här församlingen älskar jag. Tänk vad konstigt det är att det kan bli så. Och jag menar, jag skulle ju vilja säga att så är det alltid med alla församlingar, alltid överallt. Men jag är ju också människa, så är det ju inte. Man kan känna kärlek på ett sätt, men den här, det här hände någonting. Och det hände någonting. Ni vet vad jag menar. Några av er nickar. Ni har också varit med om det. När man bara, man kommer in i ett sammanhang eller man möter några personer eller man har ett telefonsamtal och så bara, jag älskar de här människorna. Så jag tycker att det känns jättekul att jag fick komma hit trots att ni har liksom bytt föreståndare och att han till och med godkände att jag fick komma. Liksom, det var lite orolig, men vi har ju träffats för jag och Jakob, så det var inte hela världen. Men nu är vi här och jag ska få spendera en liten stund mer och prata om kärlek. Och jag heter Kristin Wiklund. Jag är 34 år gammal. Jag bor söder om Stockholm i Huddinge med min man Viktor och våra två barn David och Noomi. Och David han blir 10 i januari och Noomi hon blir 8 i december. Så ni förstår ju att jag var väldigt, väldigt, väldigt ung när jag fick dem. Och rynkorna som har kommit dessa 10 år vittnar om att det har varit, livet har hänt. Om det är någon som är förälder så vet ni att det händer rätt mycket med en när man blir förälder, eller hur? Det är häftigt. Det är inte det vi ska prata om idag, så ni kan vara lugna. Men det vi ska prata om idag har egentligen varit på mitt hjärta sen jag träffade Björg och Rosmarie och gänget. För 2 år sedan knappt, men det är länge liksom. Det kom en pandemi emellan. Därför att så fort vi hade mötts så var det som att Gud gjorde en sån där nedladdning. Är det någon som har varit med om det någon gång? Man bara har ett budskap till en plats eller en tanke eller en känsla eller en sång eller en tavla eller en text eller hur man än uttrycker sig kreativt. Man bara vet att det är det här som är på hjärtat. Så när Per gick upp och började läsa Johannes och liksom Johannes 13 så kände jag, åh, det där är ju vad som finns på mitt hjärta. Och sen insåg jag att han kanske visste det. Det kanske är så att de hade sagt någonting om vad det var. Därför att det jag sa till Björg och Rosmarie var att jag vill vara i Johannes när jag möter er församling. Om jag får lov när den nya föreståndaren kommer. Men det han sa ju ja. För Johannes, det är liksom den lärjungen som på något sätt har fångat det här med relation och kärlek på ett alldeles unikt sätt. Om man får ha favoritevangelium, vilket man får, så är mitt Johannes kan jag säga. Jag är hemskt partisk till Johannes. Och kanske har det att göra med att Johannes beskriver sig själv som den lärjungen som Jesus älskar. Och det tycker jag är helt otroligt. Därför att jag är också den lärjungen som Jesus älskar. Och du är också den lärjungen som Jesus älskar. Men det var ju inte någonting som var unikt för honom. Men det som var unikt var att han valde att säga det. Och han valde att skriva det. Och han valde att cementera det. När någon förknippade honom med någonting så skulle det vara, jag är den lärjungen som Jesus älskar. Den lärjungen som Jesus älskade, som lutade sig in mot bröstet. Och som beskriver sig själv utifrån identitet som är kopplad till källan, till kärleken själv. Och det tänker jag är ett föredöme för oss. Och idag så skulle vi kunna prata om något av alla de områden som jag jobbar med i Pingstomsorg. Våld i nära relationer eller psykisk ohälsa eller trygg församlingsgemenskap eller själavårdsnätverk. Eller, ni hör ju, jag har följt upp. Eller liksom vad det nu kan vara, funktionsnedsättningsområdet eller äktenskap, barn och familj. Alla de här bitarna. Men det ska vi inte. Vi ska inte prata om någonting av det. Därför att allt det där, det kommer bli görande. Det kommer bli projekt och verksamheter och områden som vi jobbar med som församling. Och så tappar vi bort varföret. Så jag vill prata om varföret idag. Och jag vet att ni är mitt i bergspredikan. Och den är ju full av en massa påståenden om hur vi ska leva. Det här livet med Gud, eller hur? Det här annorlunda upp- och nerriket som ser helt annorlunda ut. Man skulle kunna beskriva Bergspredikan som en manual till det gudomliga livet. Och tittar man i grundtext på de här saligprisningarna eller lycklig är den som, så kan man faktiskt hitta underlag för att kalla det för det gudomliga livet. Att det är en slags beskrivning om hur det gudomliga, eviga livet med Gud ska levas. Men det är ju lättare sagt än gjort att lyckas med allt det där. Det är ju en ganska lång lista och jag vet att ni har lite kvar, så jag ska liksom inte avslöja hur det slutar. Men jag kan säga att det blir inte lättare ju längre vi kommer. Ni hade några kapitel kvar, var det så? Det kommer inte bli lättare. Listan är omöjlig för oss människor. Men det är för att den är aldrig tänkt att vara ett görande. Den är aldrig tänkt att vara någonting vi ska klara av att prestera och leva i. Utan den är tänkt att vara ett varande. Någonting som utgår ifrån, precis som Johannes, identiteten i kärleken själv. Så idag så skulle jag vilja kalla den här undervisningen eller den här stunden som rusar på redan 6 minuter. Det här är ju... Vi får se hur det går, hörni. Om någon får blodsockerfall är det bara att gå och fika. Liksom. Om ni är klara innan jag är klar så är det helt okej. Men jag skulle vilja kalla den här lilla stunden för tillbaka till den första kärleken. Eller med kärlek som drivkraft. Jag vet inte, du får välja. Det som du tyckte var bäst kan du ta. Så heter den det för dig idag. Men då är det ju lätt att tänka på bibelordet i uppenbarelseboken om just att komma tillbaka till den första kärleken. Eller hur? Det är lätt att gå dit. Och det kan man göra om man vill. Men där är det också en risk att vi snubblar in i görandet. Därför att han pratar ju till och med om det. Liksom, ett har jag emot dig. Du har glömt bort din första kärlek. Och här kommer listan. Men igen, varenda gång vi ser listor eller påståenden om göranden, så måste vi komma ihåg vad den första kärleken är. Vad utgångsläget för allt görande är. Och det är varandet, identiteten i kärleken själv. Därför att den första kärleken, ska jag avslöja, den är inte... Och nu kanske någon blir lite chockad och det är okej. Då kan vi prata om det när vi fikar sen, om du tycker annorlunda än jag. Men den första kärleken som vi uppmanas att komma tillbaka till. Nu undrar ni om jag aldrig kommer läsa Bibeln. Men det finns så mycket bibelord. Det kommer. Jag var inte oroliga. Och vissa av dem säger jag. Det kanske ni inte märker, men de är där. Den första kärleken är inte din och min respons på Guds kärlek. Den första kärleken vi ska komma tillbaka till, det är inte det här, ja, men så som du kände när du först tog emot Jesus. Den första kärleken vi ska komma tillbaka till, även om det är en väldigt bra beskrivning av ett steg av görande som kan leda till bra saker. Men den första kärleken är inte det. Därför att vissa av oss har ju växt upp i kyrkan och aldrig riktigt så här, ja, men det var här jag tog emot den första kärleken. Och vissa av oss kanske har mognat in i vår tro och tycker att nu, i den här kärleken, 25 år senare, är jag mer passionerad än någonsin. Så då blir det ju väldigt subjektivt och relativt vad den första kärleken är. Och man kan ju ha bilden till det passionerade när man går in i en kärleksrelation med någon. Är det någon som har varit kär någon gång? Ni får jättegärna räcka upp, vad bra, tack. Ni är så himla kära, det kanske är därför jag känner kärlek här. Det finns mycket kärlek i Skärgårdskyrkan. Men om man har varit kär någon gång, då vet man att när man precis är i början i den första kärleken, då är det ju explosivt, eller hur? Speciellt när man är tonåringar. Jag och min man, vi träffades när jag var 16 och han var 18. Ni vet, med alla hormoner som sprutar och kroppen som är helt så här, hohoho, då var det explosivt, kan jag säga. Verkligen. Den första kärleken, är det den som han menar? Fast så ser det ju inte ut för alla. Så vi måste, när vi människor får en instruktion av Gud, så måste det alltid vara mer allmängiltigt än att det kan handla om den subjektiva romantiska relationen vi upplever, eller hur? Det måste finnas en starkare grund som är den första kärleken. Och då är det så att det finns det. Visst är det bra? Den första kärleken, det är den som vi läser om. I det här bibelordet har ni nog fått förresten. Första Johannes 4. Verserna 16 och kanske 19, jag vet inte. Någonstans där. Vad står det där? Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss. Och vi tror på den. Gud är kärlek. jättebra. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag, till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla har samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Du kan låta det där ligga kvar. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vad skönt! Kärlekens grund, det är att Gud som är kärlek älskar i sin natur. I Guds essens, i treenigheten, det absolut första som existerade innan någonting existerade. Ni vet, ibland så läser vi liksom skapelseberättelsen som att det var bra, människorna tabbade sig, Gud fick städa upp. Det första som existerade var en perfekt relation av kärlek. I gudomen fanns ingen brist, ingen skugga, ingenting. Fader, son och heligande levde i perfekt harmoni. Perfekt kärlek, alltid utgivande, alltid fokuserad på den andra, alltid liksom i den här fantastiska symbiosen av vad en perfekt relation av kärlek är. Det som skapade oss är kärlek. Det som ville ditt och mitt liv är kärlek. Den första kärleken, det är Guds kärlek. Det är att Gud är kärlek. Och ibland när vi läser det här bibelordet så gör vi det på ett sätt som kanske, jag vet inte, som får oss att känna igen att vi drivs mot det där görandet istället för varandet. För vi människor tenderar att se det där som syftar till prestation. Och när vi ser det där som syftar till prestation, då tänker vi, ah, där misslyckades jag. Och det här har vi hållit på med ända sedan i början i trädgården, ni vet. När vi försökte lösa det själva, det gick inte så bra. Försökte laga det själva, det gick inte så bra. Och vad gjorde vi då? Då gömde vi oss liksom. Eller hur? Och det är samma sak här. Ibland läser vi ett sånt här enormt bibelord som påstår att det första som fanns var kärlek. Det är grunden för allt annat. Och vi älskar bara i den utsträckningen som vi tar emot kärlek från den som är kärlek. Men så kommer vi till den där meningen, eller hur? Oj då. Rädsla finns inte i kärleken, för den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Och så tänker vi, men jag är ju rädd. Är det någon mer än jag som är rädd ibland? Du får räcka upp handen. Det är okej. Nej, inte alla, men okej. Många människor som går på jorden upplever rädsla. Jag gör det flera gånger i veckan. Och det är helt normalt. Rädsla är ingenting som kristna inte ska uppleva. Rädsla är någonting som människor upplever. Precis som oro och ångest ibland. Och känslan av separation, känslan av att vara på utsidan, känslan av att inte få tillhöra. Känslor som är otillräcklighetskänslor, de kämpar vi människor med ibland. Eller så är det bara jag. I Skärgårdskyrkan så kanske man inte gör det, men jag gör det i alla fall. Och då är det lätt att tänka att då har jag misslyckats med att nå kärlekens fullhet. Hur ska jag då kunna leva upp till bergspredikan? Det är ju kört. När man inte bara ska liksom, man ska vända andra kinden till och med. Om man bara så mycket som har tänkt någonting så är det kört. Hur många har någonsin tänkt någonting? Det var också bara jag. Nej, Rosmarie också. Bra. Skönt. Någon mer? Det är aldrig tänkt att vi ska lyckas med det. Leva upp till det. Det är tänkt att vi ska förstå någonting om vårt varande placerade i kärleken själv. Och det är utgångsläget för att kunna leva ut det. Ett liv i kärlek utgår ifrån ett nära perspektiv, inte distans. Så när vi tittar på den meningen så brukar jag tänka så här. Jag är rädd, för jag är människa, i den utsträckningen jag ännu inte har förstått att jag är älskad. Så jag förstår inte fullt ut ännu att jag är älskad. Utan det är ett liv av att upptäcka det. Och här är jag älskad, och här är jag älskad. Och det är lätt i allt det där vi gör bra. Ja, men här är jag älskad, för nu lyckades jag. Men hur är det med de där gångerna då vi tabbar oss? Vågar vi dra nära kärleken då, eller gömmer vi oss och vänder oss bort och exkluderar och separerar oss själva från närheten? Ja, då blir vi rädda, för då tror vi att vi ska bli dömda. Och det är därför vi gömmer oss. För vi tror att domen väntar. Men så som Kristus är, så är vi. Intressant. Det är där vi är placerade. Efeserbrevet 2:6 säger att vi är placerade i Kristus i himmelska platser. Så hans perspektiv och utgångsläge, det är plötsligt vårt. Hur förändrar det perspektivet ett sånt bibelord? Kan man läsa det som att, jag vet inte, vi kan prova. Att Gud är kärlek. Rädsla finns inte i kärlek. Därför att i Kristus, i vetskapen om att jag tillhör, är placerad i och inkluderad i, aldrig separerad ifrån Kristus, finns ingen rädsla. För där finns ingen dom. För han kom för att ge mig liv och liv i överflöd. Men när jag går bort och diskvalificerar mig själv från närheten, då blir jag rädd. Och det är för att jag själv dömer mig. Så det är intressant. Vi kan titta på fler bibelord. Vi kan titta på det här bibelordet som säger Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Och i en översättning så är det hela kosmos. Allt som existerar. Så mycket älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Inte döma. Inte rädsla. Närhet. Utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Står det så? Ja, men det är bra bibelord. Det här är bra att kunna. För det här hjälper oss med det här med rädslan. Gud sände inte sin son till världen för att döma den. Om du är i världen så gäller det dig. Utan om du är i världen så gäller det att han älskar. Han som är kärlek älskar dig. Och det här är intressant när vi pratar om allt vårt görande. Det är för att allt vårt görande och allt vi vill styra upp och allting vi vill lära oss om det gudomliga livet måste landa här, eller hur Jakob? Det måste grunda sig i det här. Annars är vi så illa ute. Det vet jag att Jakob tycker. Vi har pratat i telefon. Jag vet att han tycker det. Får man skoja lite i er kyrka? Och vad bra, vad skönt. För jag brukar vara så här, nu måste jag kolla på min timer. Ja, vad bra, det är helt lugnt. Jag brukar vara så skojande. Det blir mycket roligare, speciellt när man pratar om allvarliga saker. Då är det så skönt att kunna skoja. Men allt görande måste grunda sig i det här varandet. Och om varandet är någonting vi ska prestera oss till, alltså nu ska jag prestera mig till en rätt identitet i Kristus, då är det också kört. För allt som utgår ifrån att vi ska klara av har redan sagt att vi är här och Jesus är här. Och det är inte sant. Det är inte så som Bibeln lär oss. Bibeln lär oss att allt som existerar sammanhålls och har sin grund i Kristus. Om vi inte var i Kristus så skulle vi sluta existera. Och då menar jag inte att vi skulle dö. Vi skulle bli till ingenting. Vi finns inte då. Ingenting som existerar kan existera utanför att det hålls samman i Kristus. Så redan det är en illusion och en lögn av distans som inte finns. För vi är i honom. Kärleken är grunden för allting. Och det är goda nyheter. Men är det kärleken som hänger på att vi ska välja massa saker och ta emot massa saker, då är det fortfarande prestation. Så vi behöver gå ännu djupare i den här kärleksgrunden och titta på bibelordet som jag tror ni har fått också. Det ska jag nog läsa härifrån förresten, för det är mycket roligt att bläddra. I Johannes evangelium, kapitel 1, vers 1-5 kanske, vi får se hur långt vi kommer. Johannes, tror man, hade ytterligare en generation på sig att skriva sitt evangelium. Så han hade lite mer tid än de andra. Det tycker jag är intressant när man läser hans evangelium. För det finns berättelser som bara finns där, som inte går att hitta i något av de andra evangeliumen. Och vissa av dem är ganska så viktiga för oss. Kolla det någon gång så ska du få se. Det är ganska intressant att han som betonar relation så enormt mycket, han som betonar identitet och kärlek så enormt mycket, hade lite tid på sig. Man tror kanske att det gick ytterligare 30 år. Jag var inte där så jag vet inte, men jag tänker att det låter rimligt när jag läser det. Att det kanske gick lite tid. Och att Johannes började titta på vad kompisarna hade nedtecknat. Och han började titta på hur den tidiga kyrkan liksom redan hade börjat glida från den här första kärleken. Den första kärleken som inte är vad vi kan göra för att komma tillbaka, utan vem Gud är och vad Gud redan har gjort. Den kärleken. Så det är intressant att se hur Johannes väljer att starta sitt evangelium. Det är väldigt, väldigt intressant. Och man tänker att Johannes gång på gång betonar det här med att Gud och Jesus, och den, alltså Gud Fadern, Jesus och den helige Ande är ett. Och att vi är i dem. Och med den kärleken som de har älskat varandra, älskar Jesus oss. Och med den kärleken ska vi älska varandra. Och så läser man det här som han börjar med. Då blir det superintressant. Har ni fått det? Ja, men det har ni. Då står det så här. I begynnelsen. Och då pratar vi inte januari. Eller liksom dagen då Magdalena föddes. Eller Jakob eller Kristin. Utan i begynnelsen. När är det? Det är det där som var tid innan tid var tid. Ni vet, innan tidskonceptet existerade så fanns det någonting som alltid fanns. Någonting konstant innan januari. Liksom. I den början fanns ordet. Pratar vi då Bibeln, blädderbok. Är det här det eviga som alltid har funnits? Det här är heligt och dyrbart och jag älskar min Bibel. Men det här är inte det ordet vi pratar om. Vad intressant, då ska vi se. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det här ordet är Guds levande ord. Jesus, Kristus, klippan. Kristus som var korsfäst innan jordens grund var lagd. Som fanns i Faderns hjärta i en perfekt relation av kärlek. Innan någon av våra dagar var räknad. Fanns i början hos Gud. Och ordet hos i grundtext. Nu kan inte jag grekiska. Men så jag ber om ursäkt ifall att det är fel uttal. Men det är pros. Och pros betyder att vara vänd till. I relation med. Ni kan tänka er som en cirkel av... vill ni komma till mig? För nu är det inte corona. Vi ska inte röra varandra. Det är okej. Okay. Så här då. Ibland tänker vi på... De har inte blivit förberedda på det här så jag ber om ursäkt. Om ni ställer er på rad bredvid mig. Ibland så tänker vi oss... Ni kommer behöva ge dem en stor applåd sen, för de är inte förberedda. Så det här är ju jättejobbigt att jag gör så här. Gästtalare som kommer att dra upp människor. Men de såg glada ut, så jag tänkte det är okej. Okay. Ibland tänker vi på gudomen så här. Du fader, skaparen. Bara. Här har vi honom. Här har vi Jesus, sonen, korset. Och så jag lurig helig ande som bara liksom fladdrar runt. Vi vet inte riktigt vart vi har en. Ibland tänker vi på det så. Och så adresserar vi Gud som om det är tre separata enheter. Så här kanske ni inte gör i Skärgårdskyrkan, men i vissa platser så gör man så här. Och så tänker man, det här är ett ärende för Gud skaparen. Då kliver du fram ett steg liksom. Gud skaparen, tjoff, nu är vi klara med dig. Nu pratar vi om korset, då är det Jesus. Ja, då färdiga vi med dig. Nu ska vi undervisa om helig ande. Så, ibland gör vi så. Men det är inte vad bibelordet lär oss. Bibeln som vittnar om Gud själv och om skapelsen och om oss och om vad sanningen är, vad vägen är, vad livet är. Lär oss, nu ställer vi oss i en cirkel så här och så tittar vi på varandra. Och så tittar vi liksom bara, det här är pros. Det här är vad Gud lär oss. Det här är vad Bibeln lär oss. Tack så jättemycket, vi ger dem en applåd. Att det som fanns i början innan någonting fanns var ett pros av gemenskap. Ett hos, ett vänt perspektiv till varandra i konstant reflektion av varandra. Bibeln lär oss att det som fanns innan någonting fanns var en cirkel av gemenskap. Perfekt, självutgivande, fokuserad på varandra, fullständigt inkluderande, förlåtande, kärlek. Och det här fullbordas på korset. Där vi ser Jesus visa oss sin far. Han säger ju det, Jesus, jag har kommit för att visa er fadern. Har ni sett mig, har ni sett fadern? Jesus berättar för oss att det eviga livet, det är att känna fadern. Det står så i Bibeln. Jag hittar inte på. Eller, någonstans i Johannes står det. Det eviga livet, det är att ni känner fadern. Och när Jesus pratar i Johannes evangelium om vägen till fadern och han pratar om att den helige ande ska komma, han ska sända, bättre kommer efter mig, var inte oroliga. Så berättar han att den helige ande ska lära dem allting. Och en av sakerna som den helige ande ska lära dem, det är om det här pros. Det är om den här cirkeln av gemenskap. Och det är som att Johannes vill fånga någonting. Att vägen tillbaka till den första kärleken. Vägen tillbaka så att kärleken blir drivkraft. Det handlar inte om din och min prestation, vårt görande. Det handlar om att förstå att i den där cirkeln, vill ni komma igen? Vill du komma, Jakob? Kom. I den här cirkeln av gemenskap. Nu får Jakob vara heligande. Så glöm inte att du ska vara lite fladdrig. Ja? Så stå i den här cirkeln av gemenskap. Det som Johannes, och så tittar ni på, ni behöver inte flaxa, vad händer? Så ni bara tittar i varandras ögon och ser varandra med kärlek. Och det blir ju obekvämt, så nu undrar ni hur länge ska jag tortera dem så här. Men en liten stund till faktiskt. Därför att det som vi lär oss i Bibeln, det är att när Jesus gör grejer på jorden, så helt plötsligt så dundrar det från himlen och så kan fadern inte låta bli. Han bara, det är min älskade son, i honom har jag min glädje, kolla på honom, lyssna på honom, följ honom. Och Jesus bara, bättre kommer efter mig, jag ska sända hjälparen och han ska lära er allt. Det är okej att jag dör. Och lärjungarna bara, va, det är inte alls okej. Jo, bättre kommer. Och när den helige ande kommer så är uppdraget att lära oss om det här. Titta nu vad jag gör. Att här i är vi. Här är du, ni får gå, tack. Här, där är vi, i cirkeln av gemenskap. Att allt som existerar, existerar inuti den cirkeln av gemenskap. Är skapat där. Är skapat där. Syftet med ditt och mitt liv. Om det är någon som någonsin har fått den frågan i något sammanhang. Du har suttit och pratat vid ett fikabord eller i en frågesport. Vad är meningen med livet? Det här är det. Du är skapad för att vara älskad. Hur bra är det? Det är goda nyheter. Alltså det är väldigt, väldigt goda nyheter. Det är ett budskap som eventuellt Värmdö skulle vilja höra. Som eventuellt även Gustavsberg skulle vilja höra. Ingarö, jag vet inte. De kanske också vill höra det. Att syftet med vår existens är att vi är skapade för kärlek. Syftet med vår existens, alltså uppdraget för kyrkan. Det är inte verksamhet, även om vi behöver görandet för att peka på varandet. Visst är det så? Men görande som pekar mot görande, det går inte. Görandet måste peka mot varandet och säga, där inne, där är du. Älskad, fullständigt älskad. Ja, men när jag tabbar mig då? Ja, du är älskad. Titta på korset. På korset så väljer vår Gud där. Kom ihåg att det var vi som byggde korset. Alltså inte du och jag kanske bokstavligen. Jag tror inte någon av oss riktigt var född då. Eller? Nej. Jag var i alla fall inte riktigt född då. Men det var människor. Det var inte Gud. Ibland tänker vi så. Att Gud, fadern, hade någon slags här. Ja, jag måste vräka ut all min vrede. För jag avskyr de där vidriga människorna så mycket. De tabbar sig så mycket. Jag måste vräka ut min vrede på någon. Vi bygger ett tortyrverktyg. Nej. Bibeln lär oss. Vad var Gud? När Jesus stod på korset, det står att ty Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv. Det fanns ingen separation i dem. Det har aldrig funnits. Ja, men Jesus säger ju när han hänger på korset, min Gud, varför har du övergivit mig? Har han inte det då? Nej. Om man kunde vad Jesus gjorde, om man var där och hörde det, så visste man att det var en citering av psalm 22. Som handlar om, det är bland annat en profetia om Messias. Men det är också någonting som berättar historien om dig och mig. Vår känsla av att inte få vara med. Att vara utanför, att vara separerade. Att vara exkluderade, att vara misslyckade. Att behöva gömma oss, för vi får egentligen inte vara i prås i cirkeln. Vi ska ställa oss på rad bredvid och så ska vi skaka hand en i taget. Och försöka förtjäna vår plats med görande. Nej! När Jesus säger, min Gud, varför har du övergivit mig? Så visste många av dem som lyssnade, det här är en förutsägelse om Messias. Och så visste många av dem som lyssnade att efter ett litet tag, som det ofta är i saltaren, det börjar i mycket bedrövelse, men det liksom brukar lugna sig mot slutet, så säger det, nej, men du har inte övergivit mig. Du har vänt ditt ansikte till mig. Va? Så läste inte jag det när jag var ny i tron. Då tyckte jag att det där var väldigt bekymmersamt. Att Jesus säger, varför har du övergivit mig? Och jag fick till och med höra ibland i undervisningen att, och då vände Gud sin blick bort från Jesus. Men det är inte bibliskt. Det finns inget vända bort, det finns bara ett prås. Det som alltid och evigt har varit. Det har varit cirkeln av kärlek och gemenskap. Och Bibeln lär oss att Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, utan har anförtrott åt oss försoningens ord, står det. Det är sjukt bra grejer. Det finns inget övergivande. Vår Gud överger oss inte. Aldrig. Pros. Det uttalas säkert inte så. Pros eller någonting, jag vet inte. Men det är goda nyheter. Grunden för våra liv är att vi är älskade, inkluderade, medräknade och får vara i den här cirkeln av gemenskap alltid. Till och med när vi tabbar oss. Till och med när vi misslyckas. Till och med när vi inte vänder andra kinden till. Till och med när vi gör överträdelser som kostar människor någonting. För lögnen som kom in det första av allt, det var att vi inte var skapade lika Gud. Inte fick vara med i den här gemenskapen. Inte tillhörde. Men vi kunde lösa det själva om vi sydde tillräckligt bra löv. Liksom. Typ. Men det är en lögn. Och korset visar oss Guds karaktär. På korset så ser vi när Jesus säger till oss att jag har kommit för att visa er fadern. På korset ser vi faderns hjärta. Där ser vi proset. Där ser vi att det finns ingen övergivenhet där. Det finns bara öppna armar. Och korset visar oss vår Gud som självutgivande. Fullständigt inkluderande. Totalt förlåtande. Och fokuserad på andra, på dig och mig. Precis som vi såg gudomen vara i relation till varandra. Och där är vi. Och det är grunden för allt vårt görande. Det är grunden för allt det andra. Och då kanske du sitter här inne som tänker så här. Ja, och det gäller ju de där andra duktiga kristna. De som har bättre fasader än vad jag har. Eller de som har lyckats lite bättre än vad jag har. De som har klarat av lite bättre än vad jag har. Men det gäller nog inte mig. För om du visste, ni vet, så där som vi alla tänker. Och så tror vi att vi är ensamma om det. Eller hur? Eller är det bara jag som någonsin har tänkt att det finns något som exkluderar mig? En hand, Rosmarie, det kan jag väl lite... Ja, bra. Någon gång i ditt liv så kanske du har tänkt alla andra lyckas. Alla andra verkar ha det på plats liksom. Det är bara jag som inte lyckas få ihop ekvationen. Eller? Ja. Bra. För det är allmänmänskligt och det är det som bergspredikan ger oss. Den ger oss en grund som säger att om du så mycket som har tänkt i ditt hjärta. Det ger oss ett allmänmänskligt perspektiv. Därför att vi alla kan känna igen oss i det. Det är inte det här kategoriserandet av att de värsta som faktiskt gör det. De är dåliga, men jag är rätt bra. Liksom. Utan det säger att, sorry, ingen kommer undan. Vi är människor och vi gör överträdelser. Och Jesus försöker på något sätt förena oss, tror jag. Jag var inte där när han sa det, men jag tror att han kanske liksom försöker förena oss i principer som vi alla skulle kunna ställa oss och säga, ja, jag också. Jag har inte alltid vänt andra kinden till. Jag har tyckt att hämnd är en bra, ja. Eller det kanske bara jag i alla fall. Ibland, liksom, ni vet. Ja, några, ärliga. Ni vet. För när han förenar oss i det allmänmänskliga, då är det lätt för oss att sätta oss själva i det här världen. Så älskade Gud hela världen. När det blir ett kategoriserande av den värsta tänkbara synden, liksom, då är det lätt för oss att ställa oss utanför och säga, men det gäller inte mig. Men när han gör det mänskligt och nära och så där så att ingen av oss kan komma undan det, då förstår vi också att det är fullständigt hopplöst att försöka göra oss till att lyckas. Hela bergspredikan slutar med en mening som säger, var fullkomlig, liksom er fader är fullkomlig. Man bara, jaha, good luck. Jag har inte lyckats med det hittills i alla fall. För det handlar inte om att jag ska lyckas med det. Det handlar om att jag ska förstå att i den här cirkeln av perfekt kärlek så står jag i mitten och så älskade världen, eller så älskade Gud Kristin. Att de gav mig Jesus och med mig på vägen har jag den helige ande och jag är inkluderad och jag får tillhöra. Så, mina sista 5 minuter ska vi göra en övning som heter Mötesplatsen. Jag kommer alldeles strax vilja att ni kommer upp och spelar lite. Men jag ska säga någonting om korset först. På korset. En mänskligt gjord konstruktion. Det var vi som byggde det tortyrverktyget, människorna. Det var den värsta tänkbara tortyrverktyget som fanns. Mänskligt gjord liksom. Den var designad för att tillfoga så mycket smärta som möjligt. Och eftersom Gud inte övergav Jesus på korset, utan Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det är viktigt för oss att komma ihåg det. Så behöver vi fundera på korset utifrån det perspektivet. Därför att om det inte handlade om övergivenhet och att vara bortvänd i den stunden och liksom straffet som skulle tas, utan det handlade om en försoningsakt mellan Fadern och Sonen, hela världen inkluderad i den, då behöver vi komma ihåg vad som finns på korset. Förlåtelse och försoning och hopp och helande och allt det här såklart. Men det som också finns på korset, det är allt det där som du och jag tycker diskvalificerar oss från att få tillhöra. All vår skuld, all vår skam, du vet, det där som skaver, det där som du tänker på men som du inte vill prata om, den där gången, den där händelsen, det där som någon gjorde mot dig, det där som du gjorde mot någon annan, det där du vet. Det är viktigt för oss att komma ihåg att vår Gud, på något sätt tror jag att dialogen var så här. Jag var inte där igen, men jag tror att i den här cirkeln av gemenskap så var det som att de bara, nu. Nu har människorna totalt förlorat vettet. Nu är tidpunkten för oss att visa vad kärlek är och hur det ser ut. Nu står de och skriker, korsfäst honom! Korsfäst honom! De har totalt fattat det. De har kommit så långt ifrån identitet. De har kommit så långt ifrån relation. De har kommit så långt ifrån cirkeln av gemenskap. Nu är tiden inne. Nu ska vi visa dem vad vi kan göra med ett tortyrverktyg. Nu ska vi visa dem vad vi kan göra. Så vi behöver komma ihåg att det här är, det är vi. Det är vi som skriker korsfäst honom. Och det är Gud som svarar, ge mig ditt värsta så ska jag visa vad jag kan göra med ditt värsta. Och så förvandlar han tortyrverktyget till ett liksom, verktyg av nåd och kärlek och frihet och hopp och förlåtelse och försoning och upprättelse och glädje och frid och barmhärtighet, och listan är ganska lång. Så den här stunden så kommer vi att göra 4 stycken moment. I en övning som heter Mötesplatsen. Det är inte jag som har hittat på den, men jag har stulit den fullständigt frimodigt från en teolog som heter Brad Jerzak, som är helt otrolig. Och jag gör den nästan alltid nu för tiden, för jag har märkt att när man bjuder in för förbön såna här söndagar så hinner man inte möta alla som skulle behöva bli mötta. För det här gäller ju alla. Och då är det här en ganska bra övning. Det är 4 steg av att släppa in Jesus till den platsen som gör ont. Att vara i en cirkel av gemenskap just nu. Där korset får visa dig vad kärlek är. Och vem din far är. Och vad han kan göra med det värsta du har. Så jag kommer leda dig. Du är fri att vara med, du är fri att avstå. Om det känns tryggt så får du gärna lägga din hand på ditt hjärta och blunda. Anledningen till att jag uppmuntrar till det, det är för att det finns forskning som visar att när vi gör det så visar vi för oss själva att det är tryggt. Vi är här med oss själva. Vi är här. Vi överger inte oss själva i den här stunden, utan vi känner oss tryggare. Och vi säger till vår hjärna att nu händer det någonting viktigt. Man har gjort forskning som liksom har mätt att när vi lägger handen på hjärtat så händer det någonting av närvaro inom oss, att vi stillar oss. Men bara om det känns tryggt så får du gärna sluta dina ögon. Kom inte göra något konstigt. Ingenting märkligt, du kommer inte behöva dansa. Det är helt lugnt och tryggt. Så om du blundar och föreställer dig att om du kunde möta Jesus just nu på en plats som var 100% trygg för dig. Det kan vara vart som helst i hela världen. Och det är bra att komma ihåg när vi gör den här övningen att Gud vill möta oss i vår fantasi, i vårt inre. För han har skapat det. Det här är inte flummigt. Det här är tvärtom extremt naturligt. Om han har skapat vårt intellekt och vår fantasi och vårt hjärta och vårt känsloliv, färgerna, formerna, minnesbilderna, hur hjärnan fungerar, så är det inte konstigt att han också vill möta oss där. För han vill ha allt som vi är. Så om du får en bild för ditt inre just nu om en mötesplats. Det kan vara en kyrkbänk, det kan vara en strand, det kan vara en båt, det kan vara en gunga från när du var ett litet barn. Det kan vara, jag vet inte, en koja i skogen. Det kan vara din egen säng, ditt eget vardagsrum, en kompis köksbord, vart som helst. En plats för ditt inre. Och känner du att du inte hittar en plats, bara hitta på en plats. Han vill gärna möta dig där. Så när du har den platsen som känns helt trygg för dig, så kommer vi till tvåan. Om Jesus skulle komma och möta dig där, på den platsen där du känner dig helt trygg, hur skulle han visa sig för dig? Skulle han komma som en kram, som en vind, som en melodi, som ett lejon, som ett lamm? Inga fel, inga rätt svar. Det som känns tryggt för dig. Och om det är okej, skulle han kunna få närma sig dig som Jesus, människan och guden Jesus. Ibland hjälper det oss människor nämligen att han kommer precis som Jesus, för Jesus vet vad det är att vara människa. Så när du har Jesus där på den trygga platsen, var är han? Är han långt ifrån? Är han nära? Om han är längre bort än att ni kan nudda varandra, går det att närma sig? Ta ett steg. Om du tar ett steg så vet jag att han tar nästa, för det är precis sån han är. Sitter han ner? Står han upp? Sträcker han ut armarna? Liksom, var är han i den här bilden? Hur ser hans ansikte ut? Vad säger hans ansikte till dig om hur han tänker på dig, hur han ser på dig? Kan du komma så nära att han kan ta på dig? Vad är det allra första han säger till dig när ni möts? Säger han, jag älskar dig? Säger han, jag har väntat här? Delar han ett internskämt? Berättar han ett minne? Säger han att han är stolt över dig? Vad är det första han säger? Och så nummer fyra, som är den sista punkten, och du kan fortsätta blunda. Det är inte bråttom förbi. Vi kommer sjunga lovsång när det här är slut, så du behöver inte resa dig eller göra någon rörelse i rummet, utan stanna på mötesplatsen. Nummer fyra, kan du släppa in honom till den platsen som gör ont? Kan du låta honom älska dig på den platsen som du har bedömt som ovärdig hans kärlek? Kan du låta honom älska dig på den platsen där smärta är stark? Kan du låta honom älska dig på den platsen där du har gjort överträdelser? Kan du låta honom älska dig på den platsen där andra har gjort överträdelser mot dig? Kan du låta honom och hans kärlek få vara det som får tala in i den platsen och säga vad som är sant om dig? Kan hans kärlek få bli det som definierar dig? Det som avgör ditt värde? För att det värdet som han har sagt att du är värd, det är allt. Fullständigt. Du är orubbligt, orubbligt placerad i hans kärlek. Du kan inte göra något åt det. Ditt värde är satt och bestämt. Om du är i en stund och ett möte, så behöver du inte öppna dina ögon. Stanna kvar. Jakob kommer leda oss, tror jag, i lite lovsång. Och jag är jättetacksam att jag fick spendera den här stunden med er.